Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöf och är ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida idag har jag återigen och trevligt nog ett återkommande gäster i form av Tony och Helene Holm. Varmt välkomna!
Tack!
Tack! Jag är så himla imponerad. Alltså, läser du innantill när du drar den här inledningen eller pratar du bara?
Jag läste innantill ett tag, men sen tröttnade jag på det för att tänka att då blir det samma röstläge. Så numera så drar jag det lite från hjärtat. Då blir det lite fel ibland och sådär. Så får det vara så.
Det låter oerhört
proffsigt.
Ja, men det gör det.
Men det är egentligen bara, lättja, för jag hade ju kunnat spela in den och lägga in den först i varje avsnitt istället. Men, men det gör jag ju tydligen inte.
Nej.
Jättebra gjort.
Hur lever livet med er?
Jättebra.
Man önskar ju att alla patienter med cancer sa jättebra på alla de frågorna. Ja. Men då börjar jag fråga, Helene, hur lever livet med dig på riktigt?
Ja, det har varit ett omtumlande år. Både positivt och negativt. Och alltså, hela det här året har varit ett jobbigt år. Sen har det funnits väldigt mycket positiva saker också. Men just den här frågan om hur vi mår, den är komplicerad egentligen. Ena dagen är det bra, andra dagen är det mindre bra.
Och så är det för oss alla, och så blir det svängningen, antar jag, blir betydligt större när man är liksom mitt inne i ett sjukdomsförlopp. Även om du ser och larvigt frisk ut, Tony.
Ja.
Ja, tack.
Tack. Det ser ju inte ni poddlyssnare, men Tony ser så där pigg och glad ut. Har också sagt att han är lite nervös för den här podden, vilket gör mig ännu mer triggad. Vad är det som gör dig nervös idag, Tony?
Nej, men jag tror jag har blivit så oerhört insiktsfull under det här året, så att jag liksom börjar fundera på varför jag pratar så mycket. Medvetet så ska jag liksom inta mycket mer lugn roll.
Lycka till.
Ja,
men Tony, det har gått ett år nu drygt. För du berättade om det här i december, var det va?
Mm.
Ja, det måste ha varit. För ett drygt år sedan. Och nu har det gått ett år och typ 4 månader. Det går snabbt framåt och det har hänt väldigt mycket. Men hur mår du idag, och vad är dina stora reflektioner från senaste året?
Jag måste ändå säga att precis som Helene säger, det här ordet, alltså hur mår du, har fått en helt annan innebörd. Det är jättesvårt att berätta hur man mår, och det har jag tänkt jättemycket på den senaste tiden. För att man menar ju liksom, när jag träffar folk och säger hur mår du, så undrar man ju hur det går med cancer och sådär, och det förstår jag. Men det är ju, begreppet är ju så himla mycket större, och när man börjar fundera på det här så blir man ganska ödmjuk också inför vad det är som påverkar livet. Men det har varit omtumlande och det har varit otroligt bra. Vi är jättenöjda med resultaten, och vi har ju verkligen lyckats trycka tillbaka cancern ordentligt. Vad som är nu, det är ju liksom primärtumören är borta. Alla metastaserna som var ungefär 20 i levern, de är knappt mätbara och ordentligt återtryckta, eller tryckt tillbaka dem. Men nu är ju grejen liksom att de kan ju ändå börja växa igen. Och då blir man lite ledsen och tänker, okej, det är slitet, och liksom den behandlingen som har varit så himla tuff, var det värt det? Ska de ändå, alltså när börjar de växa? Då blir man återigen lite ledsen faktiskt. Och tänker att, ska jag leva i 3 månaders period nu då? För att just nu så är det ju lugnt. Jag har den här infektionen kvar som jag haft sedan i slutet av oktober. Vi kan berätta lite mer sen vad som hänt där. Men... Så att, ja, hur mår du? Ganska bra, kunde varit bättre. Och så får man försöka hitta ett sätt att ändå liksom ta vara på livet. Så att man inte liksom, går och tänker på att när den väl börjar växa, för att då sabbar man ju livet på något sätt. Så det är lite svårt just nu. Och därför så är jag är inte lika glad som jag brukar vara. Jag brukar vara väldigt, väldigt positiv. Men just nu så är jag en liten svacka och tänker att jag får inte glömma att jag har en väldigt allvarlig sjukdom. Och sannolikt så har jag inte så jättemånga år om jag inte gör något radikalt.
Nej, men
Och
det
våra
finns två
organ som reagerar.
saker. Det låter ju alltså helt förståeligt och det är inget konstigt. Det är snarare kanske mer konstigt att du varit så väldigt positiv som du har varit tidigare. Så det finns ju något väldigt sunt i det. Nej, men jag ställer frågan. Frågan finns ju liksom tudelad. Jag brukar ställa den till alla en så här fredag eftermiddag som vi sitter och spelar in. Frisk eller sjuk? Hur mår du? För idag är det, ska vi säga, det liksom för kontexten. Det är en solig dag. Det är fredag eftermiddag. Det är liksom, finns massa positiva saker i det också. Som ju liksom där livet springer på. Och samtidigt så handskas ni med en sjukdom. Så det är en komplex fråga i sig.
Ja, men så är det.
Och för alla lyssnare, eller för de lyssnare som mot förmodan är nytillkomna, så är det fjärde podden vi gör tillsammans.
Femte, tror jag.
Femte är
Femte.
det till och med. Ja, just det, ni gjorde ju en utan mig, era fräckisar. Ja, just det. Så vi har liksom följt det er under senaste, ja, men, dryga året. Och då kommer ju frågan egentligen, vad har hänt sen sist? Vi kom fram till att vi spelade in 22 september förra gången. Så det är ju ett halvår ungefär. Hur har sjukdomsförloppet varit då? För då pratade vi om tarmen, va? Och beslut kring det.
Men du gjorde ju operationen i oktober,
Ja,
mitten av
precis.
oktober, med en datorkirurgi, eller
Robotkirurgi.
robotkirurgi menar jag. Och den tog över 6 timmar. Du var jättenervös inför den. Och jag tror att du hade fokuserat mer liksom på hur kommer det bli när jag ligger där på operationsbordet och inte tänkt så mycket på efterförloppet. Eller hur, Tony?
Ja, det stämmer.
Så du var väldigt nervös inför den. Så att,
Hur kände du med informationen och liksom förberedelserna från vården? Både inför, men också kände du dig förberedd på det som Helene säger, liksom efter det, vad som komma skall? Nej, det kommer skak på huvudet så säger jag
du
nej här.
ja. Nej, men du var ju inte alls efter operationen.
Nej.
Jag försökte ändå säga till dig, försök att fokusera på efter istället för att fokusera på när du ligger på operationsbordet. För där är man ju ändå safe liksom. Där har man ju alla människor som kollar allt. Men vilket fall som helst så gick operationen väldigt, väldigt bra. Den var jättelyckad. Operatören hade fått bort allting. Och vad vi sa innan till han som skulle operera att du har egentligen ingenting att operera bort för att tumören är redan borta. För det hade vi redan kollat med en koloskopi då. Och man såg inte någon tumör längre. Och då sa doktorn, ja, det får vi väl se. Men när han var klar med operationen så sa han, du hade rätt Tony. Det fanns ingenting kvar av tumören.
Okej.
Ja.
Okay. Sex timmar senare
Ja,
då? Ja.
exakt.
Och
Plus att de har lagt upp en stomi.
ja.
Så det kände du dig lite snuvad på kan man väl säga. Egentligen.
Ja, men det var ju så här att vårt mål under hela 2023 har ju varit att uppfylla alla inklusionskriterier till SoulMate-studien. Och SoulMate-studien är ju det att man kan att vi provar här nu då i Sverige på Sahlgrenska och Karolinska att byta lever på kolorektalcancer med levermetastaser. Så att det har ju varit ett enormt fokus på att uppfylla alla de här kriterierna. Och ett av kriterierna det var att primärtumören ska opereras bort. Vi hade ju fått bort den genom att stråla och cellgifter. Så att jag var tvungen att operera bort den. Och det var
För
ett,
att komma
ja.
med.
Och sen så försökte jag väl pressa min kirurg lite grann på att är det så att jag liksom gör nu detta enbart för studiens skull? Nej, men det finns ju ändå vissa medicinska poäng att få bort den, för att det finns en risk att det finns mer cancerceller i lymfkörtlar och allt annat. Så det är först när vi opererar bort den biten så vi kan värdera om det var cancer eller inte. Men då visade det sig sen att när han har tagit ut det här så var det ju inga, han höll med om att ni hade rätt, det fanns ingen cancer kvar i tarmen. Och i de lymfkörtlarna som man plockade ut så var det noll cancerceller, så att det var verkligen ingen cancer kvar. Och det har ju varit ett sånt mirakel. Jag känner ju nästan att jag har ju skrivit det ibland, att mirakel nummer 1, 2, 3. Det har varit mirakelkänsla i att få en rätt tuff diagnos, fullt utvecklad och spridd i levern, till att liksom verkligen pressas tillbaka så pass snabbt då. Så att, ja, med lite så här tagg i hjärtat att okej, okay, det är en operation som man gör nu som är, jag kan ju inte ändra mig, utan nu är det en permanent stomi jag har. Det har väl gått bättre i och för sig att leva med det, men det påverkar mig fortfarande lite grann. Det måste jag ändå säga. Men som sagt, operationen gick bra, primärtumören är borta. Sen fick jag tyvärr då en komplikation i form av en infektion i bäckenbotten, och den är inte ovanlig när man opererar tarmen. Och den sliter jag med fortfarande, och den har också påverkat mig ganska mycket. Jag har haft en aktiv infektion nu sedan i slutet på oktober, och så har jag haft tarmvred ett par gånger. Och då har det också varit en ny upplevelse att vara inlagd på sjukhus, för att jag har ändå sagt tidigare att trots en väldigt tuff behandling och en tuff diagnos så har jag ändå lagt bara 1% av min tid på sjukhus, och det har ju varit väldigt skönt för mig. Men nu blev jag inlagd och fick se liksom vården inifrån, och det var ju också en erfarenhet som man lär sig av, och inte alltid så gott då. Utan vi var ganska förvånade. Och är man inte, vad är det man brukar säga, man behöver vara frisk för att orka vara sjuk. Det är en klyscha som liksom man har skrattat åt, men det är tyvärr så. Om man inte är på sin vakt så är det så mycket missar. Det är liksom läkemedel som ges fel. Och nu var jag observant, så att de 4, 5 gångerna så kunde jag ju säga, men vänta lite grann nu, du har ju precis gett mig intravenös antibiotika, och vad är det för tabletter du ger mig nu? Ja, men det är antibiotika. Jo, men du har ju precis gett mig intravenös antibiotika. Ja, just det. Så det var också rätt, jag brukar säga det, att vi har ju hört sådana här fruktansvärda historier om att det finns inga sköterskor och det finns ingen bemanning, det är liksom tufft med läkare och allting. Alltså min första reaktion, det var herregud vad mycket personal. Det var ju personal överallt, och samtidigt hade man ju liksom vässat vissa rutiner jämfört med när man själv jobbar som sjuksköterska. Alltså provtagningar och sånt och undersökningar, det gick ju liksom rakt in i journalen, så man har ju liksom hittat effektiviseringsdelar i vården som gör att man löser ju ganska mycket tid. Det fanns folk som tvättade sängar, tvättade rummen, körde sängar, portörer på ett sätt som jag aldrig har sett maken till. Gott om personal. Och sen är det lite olika, men den avdelningen jag var inlagd på, då hade man låst in sjuksköterskorna i en bur i mitten. Och jättesvårt att, när man ringer på klockan så kom det ju aldrig en sjuksköterska, utan det kom ju undersköterska då. Oftast var det ju i mitt fall frågor till en sjuksköterska, så det kunde ju ta mellan 20 minuter och en timme innan man fick pratat med någon. Och så undrar man ibland, vad gör de med sin tid? Eftersom man hade effektiviserat vissa delar så hade man ju liksom frigjort ganska mycket underskötersketid, kan jag känna.
Absolut.
Men det blev bara stökigt. Min upplevelse var att det var väldigt stökigt. Det var väldigt mycket glam och stoj i korridorerna. Och väldigt lite, man kunde ju liksom jobbat med mobilisering och rehabilitering efter operationen på ett mycket mer aktivt sätt, kan jag tycka, än vad man gjorde.
För jag tror vi alla tre utgår ifrån att man gör sitt bästa i hälso och sjukvården, att alla enskilda individer i systemet gör det de liksom ska göra och gör sitt absolut bästa.
Ja.
Men vad tror ni, vad var er känsla när ni var där då, som att man skulle kunna gjort annorlunda för att det skulle kunna bli effektivare? För som ni säger, det pratas mycket om att det inte är folk. Och det är säkert så att det saknas människor i massa delar i systemet. Men jag tror också att du har rätt i att det är kanske inte effektivt alla gånger.
Nej.
Men var är du någonstans? Är du på efter
Först,
operationen eller är du när
den
du...
första inläggningen som det var också väldigt rörigt. Och det handlar också om sjuksköterskorna som var väldigt oerfarna. Och det kan man inte lasta dem för riktigt, utan ytterst handlar det nog om ett ledarskapsproblem. Att man hade inte värdesatt de här oerhört kompetenta, duktiga undersköterskorna och sjuksköterskorna. De saknades på det stället, så det var nästan bara nyfärdiga sjuksköterskor. Och alltså, det är inte lätt. Och det var alltså man får ju ha en förståelse för att det tar ju tid att lära sig. Och nästa vistelse efter ett tarmvred, där var det ju så illa så att då frågade de Helene istället om hon skulle kunna göra vissa sjukvårdsinsatser, för att då hade man slått ihop en ortoped och en kirurgavdelning ganska nyligen. Och
Frågar de på
sen
riktigt dig om
på
det var
riktigt
nu?
så hade man slagit ihop det, och så hamnade jag upp hos ortopedsköterskorna. Och de hade ju inte gjort vissa saker, så att det var ju väldigt svårt med vissa ingrepp. För då fick man nästan kolla, kan vi sätta in ett drän nu? Finns det personal som kan spola det och sköta det? Ja, ikväll finns det, men sen finns det inte imorgon och i övermorgon. Så frågan är om Helen kommer ner. Så att det var liksom helt surrealistiskt. Och det var ingen rocket science, utan det handlade allt ifrån smärtlindring till liksom att man, det är ju så för vissa smärtor så är ju en värmekudde liksom att föredra. Det tar ju det mesta av de smärtorna jag har haft, bättre än morfin, och det fanns ju inte att uppbringa en värmekudde på den här ortopedavdelningen som också nu skulle vara en kirurgavdelning. Så att, och det blir ju att man blir bara otrygg som patient, oerhört otrygg. Och jag vet inte, du var ju nere, liksom, du tappade det. Jag hade ju så ont efter det här tarmvredet, och de lyckades liksom inte uppbåda någon värmekudde alls. Det fanns två stycken sådana här man kunde fylla med vatten. Men vad var det de sa till det? Det var något som hade
Nej, det
låst
var något
sig.
fel med maskinen. Men jag åkte och hämtade en värmekudde i alla fall. Som Tony fick sen.
Ja, men då fick vi ju skäll för det förstås, för den måste ju värmas upp på något sätt. Men då hade vi ändå fått enhetschefens tillåtelse att få, alltså med hygieniska interventioner, ändå se till så att vi fick värma den här vetekudden. Men den informationen hade inte gått fram. Så vi upplevdes väl ganska som ett jättejobbigt par som kräver jättemycket.
Det tror jag att ni är också. Så det tror jag ni ska ha. Men det är väl det som är problemet, att man måste vara lite jobbig och ha lite kunskap för att faktiskt få igenom det man vill. Så ska det ju inte vara.
Nej, och du vet, hamnar man då i diskussionen kring, vi var ju nära att vara tvungna att göra en akutoperation, och du vet när man då börjar bli osäker och så börjar man diskutera, okej, vem jobbar, vem kan operera i natt då? Ja, han vill du inte, han ska inte operera dig. När personalen säger så blir det liksom jättesvårt att känna någon form av trygghet.
Det är
Utan
ju ruggigt oproffsigt för övrigt av personalen att säga så, men det är en annan sak.
enormt, för man sätter ju liksom mig i en jättesvår situation, för att då blir man ju liksom okej, vill du
Men
ut liksom?
försätter dig i det. De drar undan mattan på någon som kan vara dålig, men också kan vara en jävla skit som
Ja.
är duktig men otrevlig eller något annat. Det kan ju finnas något som har gjort att man säger det där. Men
Ja.
ja, oavsett.
Ja. Jag kände bara, jag blev ledsen faktiskt för att man inte hade kommit längre. Det var liksom, sen fanns det just, och det var väl en himla tur, för ytterligare ett tarmvred sen så hamnade jag på en helt annan avdelning där jag togs emot av en undersköterska klockan 12 på natten som hade jobbat i 38 år. Alltså det fanns ingenting som hon inte hade sett eller kunde, så att alltså då gick ju allt rätt. Sjuksköterska, det var kolugnt på avdelningen, det var en stor avdelning. De hade ett jättebra ledarskap, för jag diskuterade ganska mycket hur kommer det sig, liksom, för att det är bara några meter från en annan avdelning som jag hade legat på, där det var katastrof. Och då när man börjar skrapa på det, ja men då är det ju så. Ett ledarskap som inser vikten av erfarna medarbetare. Man släpper inte dem bara, utan man ser till, alltså vad behöver du som undersköterska? Hur kan vi använda dig för att lära upp nu alla andra? Och hur lägger man bemanningen? Och när man är undersköterska eller sjuksköterska och börjar komma upp i åren, så kanske man inte orkar jobba för mycket oregelbundet heller, utan att man tittar på, alltså du är oerhört värdefull för hela vår verksamhet. Vad kan vi göra för att du ska orka ett par år till? Och att du ska lägga så mycket tid på att lära upp de här nya undersköterskorna och sjuksköterskorna som kommer. Det ledarskapet som har insett och förstått det, då blir det ju bra. Och sen fick jag ju se liksom motsatsen, där man liksom inte brydde sig. Och där man liksom, ja, alltså uppenbarligen när du liksom delar ut kort och slår upp en kirurg-ortopedavdelning, så tänker man inte riktigt var man lägger patienterna. Det går ju naturligtvis att slå ihop ganska mycket om man bara tänker vad får det för organisatoriska konsekvenser och kompetensmässiga konsekvenser, och hur lägger vi bemanningen och schemat och hur gör vi detta på ett ordnat sätt. Men då blev, och jag gjorde faktiskt så att jag erbjöd jag var väl inlagd på tre olika ställen, fyra olika ställen. Att jag sa att om ni vill så kan jag gärna träffa avdelningschefen och bara ge lite feedback kring hur jag har upplevt det som patient här. Och det ville ju alla.
Alla ville det?
Ja,
Ja,
det ville
men det är
alla.
bra.
Ja. Men då var det också så att den avdelning som fungerar absolut sämst, så sa hon så här att ja, men det här är ju fantastiskt värdefulla synpunkter. Skulle du kunna tänka dig att skriva ner dem, för att jag behöver de här när jag diskuterar med verksamhetschefen som inte förstår mig. Så att jag menar, det är inte bara så att man kan klanka ner på ledarskapet, utan det handlar ju om också att hela organisationen
Organisation.
måste ju ha ett tänk kring hur gör vi kompetensmässigt nu när vi ska spara. Och jag blir nästan irriterad när man säger nu att nu ska man spara 2000 tjänster från Sahlgrenska, eller si och så många från Karolinska. Ja, men det är klart, man börjar ju alldeles för sent. Alltså man skulle gjort detta för 15 år sedan. Och i och med att vi inte har de här digitala tjänsterna på plats, som gör att, för snacka om komplexa organisationer, vården är oerhört komplex, och alla de här delarna som är mellan olika vårdnivåer och mellan olika kliniker, när man inte har digitala system som hjälper till i den här komplexa organisationen, så blir det ju manuella rutiner. Och alltså jag hör ju själv då när jag diskuterar med min onkolog att okej, Tony, hur gör vi nu då? Jo, men då gör vi denna röntgenundersökningen och svaret ska gå till leverkirurgen. Tycker du inte det? Jo, men det låter rimligt. Det är ingen idé, för jag kan inte göra något åt det. Så jag skriver svaret till leverkirurgen. Och sen så tar vi en telefontid från leverkirurgen då. Jag behöver inte vara med på det. Nej, exakt. Och så tar vi nästa. Så när vi sitter och planerar de här manuella delarna och vilka röntgenundersökningar jag ska göra, så inser man ju hur komplext det är. Och tar man sig inte tid där, så blir det ju bara att man skriver röntgenremissen. Och i bästa fall då vem som ska ha svaret. Men om man börjar ta lite grann på det, så är det jättekomplicerat om man också ska göra det effektivt, så att man inte tappar massa tid. Och det är precis det här vi skulle ha en sån himla bra hjälp med digitala system, som hjälper oss när det blir så komplext.
Ja, men exakt. Och du säger som sagt att vi har gjort fel för 15 år sedan, vilket vi förmodligen har gjort. Och nu, det kan vi kan ju tyvärr inte gå tillbaka och ändra, vilket är väldigt synd. Vad är, om ni som har tittat på vården nu skulle vilja ändra på någonting, vad skulle ni vilja ha liksom förutom att vi ska låta sköterskor och undersköterskor vara på rätt ställe och att vi ska se till att ta hand om dem som är liksom rutinerade och har den institutionella kunskapen? Är det någonting liksom i processerna som ni hade huggit i direkt? Vi håller ju på att uppdatera journalsystem eller vårdinformationsmiljöer, så successivt hoppas vi att vi får saker som pratar med varandra. Men
Alltså jag är allvarligt bekymrad över svensk hälso och sjukvård. I och med att man, alltså det är så många olika delar som inte är på plats och inte fungerar. Och nu då när man ska så snabbt göra besparingar, Ja, nu, och så tar man ett beslut, liksom, statsministern i en morgonsoffa, liksom, ja, inga läkare och sjuksköterskor. Alltså, att han bara säger det utan att förstå vad det får för konsekvenser, det låter ju jättebra. Men då kvarstår ju administratörer, och det som gör att sjukvården funkar nu, tyvärr utan digitala system på plats, det är ju administratörerna som till mångt och mycket ser till att det här fungerar emellan de olika klinikerna. Och tar man bort dem nu så kommer det bli ännu värre. Och samtidigt tycker jag, ja men de vårdar inte patienten. Nej men det är precis, alltså de klarar ju inte uppdraget idag. Men tar man bort de administratörerna så tar man ju bort det här manuella digitala systemet som inte är på plats. Och då kommer det bli ännu värre tyvärr. Så att jag måste säga att jag är ödmjukt inställd till att det inte är lätt att utveckla och förbättra sjukvården så som den ser ut nu, för det har gått för långt på något sätt. Och ska man göra detta nu så är det så enormt många olika delar som behöver göras samtidigt, inklusive ett helt annat ledarskap som måste komma på plats. Så att det är jättesvårt att säga vad man skulle göra. Men det handlar om allt ifrån kommunikation. Kommunikationen är fortfarande under all kritik. Det är så segdraget via 1177 att skriva ett meddelande. Sen får du svar inom 24 eller 48 timmar, men du kan inte svara på det svaret, utan du får skapa ett nytt ärende, vilket gör att det tar liksom flera dagar att få en fråga utredd. Så att det är så små, alltså, och jag har berättat innan, alltså, en av Sveriges största kirurgmottagningar hade liksom uteglömt riktnumret när man skulle byta dag eller ha med sig en tolk. Vilket gjorde att till och med jag ringde numret utan riktnummer. Vi har 48 kommuner i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att de flesta bor ju inte i Göteborg. Och då kom jag till att numret har ingen abonnent. Och har jag gjort ett, två eller tre försök så orkar jag nog inte mer sen. Så antalet no-shows på att man hade glömt att liksom skriva ett riktnummer är ju hur många som helst under ett år, och vad kostar inte det? Så att det är så mycket runt omkring som behöver förbättras och säkras upp, för att jag är livrädd att åka in på sjukhus just nu.
Och här kommer en förändring i det du har pratat om. För när vi började prata då var ni frustrerade över delar av det. Men ni var väldigt positiva i sin helhet till liksom undersökningar kring till bemötande och saker. Nu är det ju, förutom att du då mår lite sämre, vilket ju säkert påverkar det hela, så låter det som att ni har en väldigt mycket mer negativ syn, i alla fall du Tony, till hälso- och sjukvården och till möjligheten att den ska bli bra framåt. Vad är det som är de stora förändringarna, förutom de här att du har varit på sjukhus och fått se hur det verkligen är. Men det hade du varit innan också, så det måste ju varit något med enheten här.
Jag förstår inte din fråga riktigt.
Nej, men om du lyssnar tillbaka på poddarna
Ja.
om det, så kommer du märka att du var mycket mer positiv till vården i de
Ja.
första avsnitten. Alltså det var
Ja, men
tydligt, markant mycket mer positiv
ja, jo.
till hur man hittade någonting. Och nu har du liksom vridit, nu är du inte alls lika positiv, fastän du mår bättre.
Men då får man skilja på att jag är fortfarande trygg med min behandling och min onkolog och min kirurg och min kontaktsjuksköterska. Men det nya var ju att jag såg alla de bristerna. Och det var inte så att det var inte bara jag som fick fel läkemedel exempelvis, utan det var ju grannarna som låg i de andra sängarna i samma rum som jag hörde liksom när de här nyfärdiga sjuksköterskorna liksom chansade lite grann och sa fel till patienterna. Och det upptäckte ju inte de patienterna, men jag hörde ju att det här blev ju liksom fel. Det är liksom helt fel. Och jag tipsade en kille som var helt ny och sa, känner du dig osäker, chansa inte då, utan gå hellre till din handledare eller kollega och säg så här, fan jag är osäker på detta. Och du kan till och med säga till patienten, du, det här måste jag kolla upp. Det inger ett mycket bättre förtroende, för nu chansar du. Hörde du det? Ja, jag vet, jag chansar, det var dumt, jag hörde det samtidigt som jag sa det. Och så att det var väl därför jag är fortfarande positiv till att när man väl har kommit in i systemet, vi ser att vi fortfarande har bra resultat internationellt när det gäller resultaten i cancervården. Men resan dit är ju under all kritik fortfarande. Alltså på det sättet som man lägger ansvaret på patienterna att försöka manövrera sig i dagens cancervårdssystem, där behöver du vara frisk för att vara sjuk. Det är så enormt komplext och det är förenat med så mycket fördröjningar om du inte hittar de flaskhalsarna. Nu har vi hittat de flaskhalsarna så att de som genomgår samma process kommer att göra det mycket snabbare om jag får prata med den personen. Eftersom vi vet, det här brukar bli fel.
Och det är flaskhalsarna, och det är väl det som är mig lite orolig här, för det är flaskhalsarna utifrån ditt perspektiv delvis. För nu säger du att min vård är jag väldigt nöjd och trygg med, men den andra vården är jag inte nöjd och trygg med. Och då blir det liksom, då hoppas man ju att du har hittat helt rätt. Men det är bara inse att här kan det bli spännande. Helen, hur är din bild då som är vid sidan? Jag förstår att ni delar bilden i mångt och mycket, men jag tänker, är det något som du ser annorlunda? Är du också mer negativ eller är det något känner som annorlunda?
Så jag är väl inte mer negativ egentligen, men det har ju ändå hänt en del grejer när han har varit på sjukhus. Och eftersom vi är så pass insatta inom sjukvården så ser man ju alla brister och alla fel som görs. Och det är väl självklart att man blir oroad över hur det är i sjukvården. Sen kan ju vi rätta till det, men man tänker ju på alla andra som inte gör det då. Men hur mycket är det som inte blir fel? Sen, du har ju inte varit så himla mycket på
Nej.
sjukhus, måste man väl ändå säga.
Nej.
Det var två omgångar efter du opererades.
Ja. Nej, och det är jag glad för. Men nu är jag inte färdig än i och för sig.
Nej, men annars så har du ju inte, du får du ju det, alltså du har ju fått 20 cellgiftsbehandlingar nu.
Ja.
Och väldigt glest kan man väl säga sen augusti. 4 gånger sedan augusti, så det är ju inte många gånger. Nu gled jag in på något annat, Magnus.
Ja, men det är ingen fara.
Men det är också viktigt, för jag menar, jag tror vi såg samma saker, du och jag, och du såg det som anhörig dessutom, och den frustrationen, för att du kunde inte riktigt heller koppla av när du var hemma, när du märkte liksom att det hängde väldigt mycket på vem som jobbade i de passen, om jag kunde få hjälp eller inte, och det är ju rätt tufft att känna att man behöver. Okej, att du har dragit ett tungt lass och att närstående självklart hjälper till jättemycket, men att man ska behöva göra det när man till och med är inlagd, det är ju.
Det började ju jättedåligt när du kom tillbaka från operationen. Så hamnade han i någon gammal ombyggd läkarexpedition. Och det stod liksom, allting var huller om buller. Det stod droppställningar inne på rummet och alltså som inte användes. Och ditt liksom bord till sängen, det var trasigt. Så när jag kom där dagen efter han hade opererat så sa jag, vad är det som pågår? Vad är det här för något? Ut med alla droppställningar, ställ i ordning på rummet, fixa ett nytt bord. Han hade en kudde som var ungefär 2 centimeter i tjocklek och fixa en ny kudde, en extra, liksom. De tyckte nog att jag, vad är det för en konstig gammal tant som kommer här och ska bestämma. Och då ursäktade de sig och sa att nej, men det är liksom ett tillfälligt rum. Ja, men även om det är tillfälligt så kan man i alla fall ha ordning och reda. Så att det fick vi ordning.
Och återigen då, det är lite synd då, eftersom vi hade inga bemanningsproblem på de avdelningarna jag var på i alla fall. Så att det kan man inte klaga på. Och det är ju synd då att man inte tar vara på att man har massvis med personal helt plötsligt. Jag trodde inte det. Jag trodde att det var ont om personal. Utan då skulle man ju kunna ta vara på att man hade så himla mycket personal då, på ett helt annat sätt, och kunna skriva tydliga rutiner och riktlinjer för hur man jobbar här hos oss och hur man går bredvid och hur man kompetensutvecklar medarbetarna. För jag tyckte också, alltså det är inte schysst mot de här nya sköterskorna. De kan inte hjälpa att de kastas in i riktig vård på riktigt. Men deras kapacitet kanske är att de klarar 2-3 patienter beroende på vad de har för problem. Medan de här lite äldre garvade sköterskorna kanske klarar 15 patienter. Liksom. Men ja, det var, alltså, och då blir man blir så, det är så oerhört komplext och svårt så att jag blir nästan ledsen. För jag brukar vara positiv och se liksom, det här kan man göra så här, men det var så himla mycket grejer som behövde åtgärdas så att jag blev bara liksom,
Och sen.
försöka vara hemma så mycket som möjligt. Och då vet vi ju också att man kan ju göra jättemycket ganska smidigt för en stor del av patienterna. Nu var man jätteglad här att man skulle införa ett projekt om egenmonitorering 2024. Alltså vi har ju väntat på det hur många år som helst och då är man där igen. Tänk om vården någon gång gick ut från sjukhusen och tittade lite grann. Vad gör andra företag och vad gör andra organisationer och försöka hitta lite inspiration. Alltså vad gör Apple? Alltså det går att göra jättemycket idag och så gör man nästan ingenting.
Man kan nog bara fråga de medarbetarna som ju lever i livet utanför också.
Ja. Och det är väl den andra saken som gör att jag inte är så himla positiv längre. Och det var liksom när man pratade med en del då. Och så sa de så här att. Ja, skönt att du kommer in och ser detta. Men vi orkar inte säga till längre. För att när vi säger till så är det så många instanser som måste engageras. Så det tar så himla lång tid att ändra det här riktnumret. Så vi orkar inte längre. Och då, det fanns liksom, när man har den inställningen, då har man ju nästan gett upp.
Ja, verkligen.
Och så pratade vi med sjukhusdirektören på ett privat sjukhus som sa att vet du vad det bästa då när jag är här? Det är liksom att om vi hittar ett problem eller något som inte funkar, vet du vad vi gör då? Nej, sa jag. Vi löser det. Va?
Och
Det är sant. Ja, vi löser det med en gång för att vi. Det är liksom inte massa, då ska man ju liksom fylla i massa olika blanketter och så ska man skicka det till massa olika som sitter och har olika ansvarsområden så att det blir så komplicerat att lösa det här riktnumret så att man bryr sig inte längre.
Men och den chefen kanske har jobbat inom offentlig vård tidigare
Ja.
ganska länge och ganska hög chef inom den
Ja.
offentliga vården.
Ja.
Såg inte vederbörande det under sin tid tidigare, utan var det något som märktes när hen tog sig ut från det offentliga och plötsligt så inser man kan göra saker?
Ja, men då sa ju hen det också, att innan i det offentliga så var det så jäkla komplicerat att lösa de här ganska enkla sakerna. För att det är så stort. Vi har gjort det svårt för oss liksom.
Exakt. Och ändå kanske liksom vederbörande satt på makten att förändra det, tänker
Ja.
Ja, du menar så.
Alltså, ja, jo, jag vet. Men jag ringde en underbar kille. Jag pratar med 1177, det gör jag ibland. Så ringer jag supporten för att jag hittar inte ibland i 1177.
Nej.
Och då hittar jag inte, jag skulle beställa en journal någonstans. Och då sa han, det är assvårt, sa han. Jag har en egen, kom ihåg, lathund för det här. För då ska du söka på, det handlar om något helt
Ologiskt
annat.
för det.
Alltså man skulle, ja. Säg att man skulle söka på Högsbo eller något, fast man skulle ha någonting i Uddevalla. Men så det är helt omöjligt att förstå att jag ska skriva in sökordet Högsbo. Ja, det här är ett exempel. Ja, jag vet, så. Det är skitsvårt. Så jag har en lathund. Ja, men kan du inte dela med dig av den lathunden då och ringa någon kollega på 1177 så att det är liksom, ja, du tänker så.
Eller skicka ett ärende och ändra det. Hur jävla
Ja.
svårt kan det vara? Jag läste en artikel igår där som pratade lite om faxen och att NPÖ går att logga in på, läsa journalartiklar och labbalistor och så där, men du kan inte skriva ut data eller exportera till något annat system.
Nej.
Så för att kunna flytta någonting så behöver du faxa informationen. Och då känner man också, men på riktigt, så blir man så där frustrerad igen som man skulle kunna bli. Och det är klart vi ska lösa allting. Det kommer jag till ifrån. Allt kan vi inte lösa, men vissa saker kan vi bli frustrerade på. Men vi måste ju börja vilja ändra och iterera, liksom göra små lösningar, små förbättringar. Som det där med Högbo lät ju som en möjlig sak att
Ja.
ändra på, så här, skicka in
Jag
det
tror man
ärendet.
skulle lösa det ganska snabbt faktiskt.
Ja, man tycker det. Hade det varit någon verksamhet som brydde sig om sina användare så hade man verkligen löst det direkt.
Ja.
Vi ska inte bara vara negativa,
Nej, jag tänkte säga det. Vi kan vara lite positiva
Ja.
nu också.
Och det, och så här, man måste inte vara, även om solen skiner och det är fredag, så måste man inte vara positiv. Man får vara negativ. Men det jag tänkte lyfta som positivt är att ni har använt den, liksom, era lärdomar till att starta upp ett väldigt intressant initiativ som faktiskt berör just det här ni säger om att patienter, att det är svårt att vara patient. Kan ni inte berätta lite, vad är tanken kring liksom er syn på hur man ska kunna vara med och lösa en delmängd i detta?
Ja, men det gör vi gärna. Vi har alltså startat en patientförening som heter Svenska Cancercoachföreningen. Och tanken föddes när vi hade den podden som du inte var med på. Då löste vi massa saker.
Jag tänkte att det är då man löser det, va?
Ja, men det var i maj när vi hade en livepodd på bruket i Viare utanför Borås. Då hade vi diskuterat livet med cancer och erfarenheter kring att leva med cancer och vårdas med cancer. Och då fick jag en fråga från en patientföreträdare som sa, det här låter ju helt fantastiskt hur ni har liksom riggat din behandling och din sjukdom nästan som ett stort projekt. Och att ni har liksom lyckats hitta rätt väg i vården och fått en väldigt bra vård och med bra resultat. Men hur ska vi göra, Tony? Vi som inte är sjuksköterskor eller vi som inte kan vårdens organisation eller har era kunskaper kring cancer och cancervård. Och den frågan var ju, jag tror att jag liksom blev rätt tyst och jag sa att ja, men egentligen så är det ju vården som ska utifrån patienternas, var de befinner sig, se till att de ser till att patienterna får den kunskapen de behöver. Men samtidigt kände jag när jag sa det att det var ju inget roligt svar. Och då tänkte vi, och då hade det ändå varit så att jag har en liten blogg som heter Livet med cancer på Facebook och då har det hört av sig patienter och anhöriga ända sedan i februari, mars när vi startade den. Och egentligen frågade jag, är det möjligt att få ringa er och prata lite grann för att jag har samma cancer eller min kompis har och så vidare. Och då har det blivit så att vi har liksom coachat patienter och anhöriga, framförallt anhöriga faktiskt, till att inte då de här flaskhalsarna och de här riskerna för fördröjningar. Och den har ju rullat på och då sa vi här nu i julas att vi har ju egentligen lösningen för vi skulle ju faktiskt kunna bara utveckla den, det som vi gör. Att vi coachar anhöriga och patienter som har cancer. Så att vi har startat upp en patientförening och en ideell förening utan vinstintresse. Och vi coachar alltså patienter och anhöriga, alla möjliga sorter. Och försöker hjälpa till att vara den här kloka anhöriga som är hyfsat kunnig om cancer. Hur man skulle kunna tänka och så. Och försöker lotsa dem rätt helt enkelt. Oerhört stimulerande. Och på riktigt tror jag att vi kan göra en bra skillnad.
Och hur går det med att integrera det till vården? Vad blir responsen från vården? Jag gissar att responsen är positiv. Det skulle förvåna mig lite annars. Men framförallt, hur går det att integrera det med vården inom bra form?
Jag tänker så här att nu är vi också i en, vi ska ju försöka ordna en långsiktig finansiering till detta också. I ett läge där sjukvården saknar mycket pengar. Mm. Då tänker jag så här att vi följer ju upp allting vi gör nu med de här patienterna. Vi är inte vårdgivande utan rådgivande och det är viktigt att vi ska inte göra det sjukvården gör. Men vi tänker så här, låt oss göra detta, låt oss följa upp det här ordentligt och sen så lämnar vi gärna över hela interventionen, cancercoach. Det här finns ju i Storbritannien och USA, har funnits i många, många år, men aldrig i Sverige. Så att vi lämnar jättegärna över detta och man skulle ju liksom kunna skruva lite grann på kontaktsjuksköterskornas roll till exempel framöver. Nu ska vi ju uppdatera den nationella cancerstrategin och vi ska vara med i en del i det och diskutera våra erfarenheter som patientförening. Och jag tror att man ganska enkelt skulle kunna skruva på kontakt, och jag vill slå ett slag för dem igen. Alltså när kontaktsjuksköterskorna kom in i svensk cancervård så blev det ändå ett rejält lyft till alla de här problemen. Alltså tänk då att vi inte hade någon som hade överblicken. Nu har vi ändå en kontaktsjuksköterska som har lite olika förutsättningar. En del har bra förutsättningar och då blir det inte så mycket fel. Och andra har inte så bra förutsättningar och då blir det mycket fel. Men man skulle med ganska lätta medel kunna skruva på uppdraget som kontaktsjuksköterskor och också lägga in funktioner som vi jobbar med. Och vi jobbar ju med allt som vi gör på de här 99% av den tiden som jag lever med cancern. Och vi försöker att se till så att patienter och anhöriga är bättre förberedda när de kommer till vården. När de kommer till sitt möte med onkolog och kontaktsjuksköterska så har vi diskuterat igenom vilka frågor är viktiga just nu där ni befinner er i er process. Och då gör det att de känner sig mycket mer delaktiga och att de känner sig att de kan samspela på ett helt annat sätt. Och vissa behöver jättemycket hjälp och en del behöver inte så mycket hjälp utan ett eller två samtal och sen är de på banan igen. Och sen säger vi att bara hör av dig så fort det skulle vara någonting. Vi har öppet mellan 8 och 22 alla dagar i veckan och har inte börjat marknadsföra oss riktigt än för det vågar vi inte riktigt göra för behovet är enormt.
Ja, men, och jag tänker att om det är så att du hade behövt mer stöd själv inför din operation, vilket ju när jag hör efteråt verkligen är sant, så tänker jag att behovet måste ju vara enormt.
Alltså vi pratar 75 000 familjer som får cancerbesked i år. Och vi har räknat ut att om man bara gör ett räkneexempel. Regeringen satsar ungefär 1 miljard på cancervården i år. 809 miljoner får regionerna direkt till olika insatser inom cancervården. Om vi skulle se till att vi gav alla de här 75 000 familjerna en cancercoach och våra cancercoacher är sjuksköterskor med erfarenhet av cancervård med eller utan KBT-kompetens. Om alla de här 75 000 familjerna skulle få en cancercoach så skulle det kosta ungefär 537 miljoner. Så det är inte helt omöjligt. Och då har vi precis sagt alldeles nyss att när man tittar på resultaten av den svenska cancervården så är de fortfarande ganska bra internationellt. Men resan dit är anskrämlig och fruktansvärd för många patienter och anhöriga. Då hade vi fått patienter och anhöriga som hade känt sig oerhört mycket bättre informerade, ökad kunskap, bättre livskvalitet, mindre oro och bra resultat. Det är ju win-win. Och det kostar bara en halv miljard. Och vi sparar
Precis.
100 miljoner.
Exakt. Dilemmat är att du ska plocka de där sköterskorna som ju var en bristvara någonstans. Som kanske, men det allt kommer ju lösa sig. Ni ska för övrigt se, ni som inte kan titta just nu, ska ni se att Tony gick från att se liksom ut som en ledsen hund till att få jättemycket energi. Och liksom, det lyste genom skärmen. Så det är bevisligen något som liksom, något att hålla i.
Men jag har räknat lite grann på det också och det är faktiskt inte så att man sköterskor utan om vi inte har något digitalt system som hjälper oss så tänker vi att varje sköterska har ungefär 75 familjer som de stöttar. Det är rimligt. Skulle vi få ett litet digitalt hjälpmedel som hjälper oss med egenmonitorering utav hur ont har man, hur mår man illa och ett antal andra parametrar, då skulle jag lätt kunna ha 150 eller 200 patienter.
Men det är ändå 1 000 eller 500 sköterskor som det handlar om. Så det är, liksom, det är inte jättemycket och det är inte jättelite. Så det är väl men det är förmodligen ett väldigt roligt jobb.
Ja, det är
Och effekten hos
jätteinspirerande.
de enskilda är ju enorm. Alltså tänk att känna en trygghet i sin cancerresa. Att känna att man har en livskvalitet trots att man är sjuk.
Om man vill höra mer och diskutera mer med er om det här initiativet, var hör man av sig bäst då? Eller finns det en hemsida eller så?
Ja, men det finns en hemsida som är jättebra.
Säger du ödmjukt?
www.cancercoach.nu. Där
Cancercoach.nu.
kan man läsa mer om oss och hur vi tänker och hur man kontaktar oss.
Ja, men det är bra. Ja, det låter som en bra sak. Alltså initiativ som kan stärka patienter någonstans genom resan i Sverige tror jag är lovvärda på alla sätt och vis. Sen får vi se vad det liksom landar ut i. Då har vi pratat i nästan 50 minuter. Det är helt fascinerande. Ja, men det är fascinerande. Jag blir lika glad varje gång och lika förvirrad varje gång. Är det något mer ni skulle vilja dela med er av till lyssnarna? Vi kommer ju fortsätta följa er resa liksom framåt här. Hoppas att vi glesar ut intervallen, för jag hoppas att liksom, du kommer att må bättre och att du kan fokusera mer på det där som gav dig energi än på infektionen som gav dig liksom, ledsen hund-utseendet.
Jag vill ändå bara säga att din behandling har ju gått väldigt, väldigt bra och ibland glömmer du av det. Från att ha gått till jättemånga metastaser i levern som knappt liksom är mätbara nu. Så att det får man inte glömma av. Och jag tror att ibland gör du det. Du är inte glad för det. Men det
Men
kan.
det säger väl något också, att det är liksom inte den där metastaserna, det var ju viktigt i början och det är fortfarande,
Ja.
även som du sa, det är fortfarande riktigt, men sen finns det en massa annat psykiskt som
Ja.
är liksom, det är jobbigt att tänka
Ja.
på vad händer framåt och vad kommer sen? Och
Ja.
det måste vi som vårdapparat också ta hand om. Det
Mm.
går inte bara att liksom fokusera på hur resultaten vad det gäller cancer är ju så här remarkabla, de är ju fantastiska.
Mm.
Men det finns en ledsen hundton i där också som man måste ta hand om och det gör inte systemet lika bra.
Nej, det är jag som får göra det.
Mm.
Men vi ska bli både mormor och morfar, så att det ser vi fram emot. Det är en ljus glimt i livet.
Det blir
Oj.
härligt. Två
Vad
stycken,
häftigt.
en i mars och en i maj.
Ja.
Oj, hoppas det är olika barn.
Ja, det är det ju.
Så att de...
Det är
Annars
två.
hade det varit lite så här ett mirakel på sidan om det
Ja.
var samma barn. Ja, förlåt.
Nej, men det ser framåt, så det
Ja, det gör
är
det.
härligt.
Ja, det
Härligt.
är vi
Så vi
jätteglada
håller
för.
på att barnsäkra hela tomten här. Ja, nej, men det ser vi framåt.
Det låter positivt.
Ja.
Men hörni, då skulle jag vilja tacka återigen varmt för ett trevligt samtal. Och så kom ihåg, hör av er om ni vill till Tony och Helena om ni vill höra mer om cancercoach. Och så följer vi er historia framöver helt enkelt. Ha en jättefin fredag är det ju.
Det är
Tack,
samma, det är
tack
samma.
detsamma.